Stella Artes.
Välkomna till Della Arte och välkomna in i värmen.
Ja, det är skönt.
Ja, det är skönt trots att det är så fint väder. Jag uppmanar alla att ta sig in i värmen genom att bli prenumerant. Gå in på underproduktion.se och bli en del av, ska vi säga, familjen. Det kanske är lite för familjärt,
va? Lite smetigt kanske. Men
gänget.
Du säger också detta till människor som redan är prenumeranter.
Jo,
du är jättebra reklam.
Fan. Men... jag sa så här, dabbar inte nu, sa jag till mig själv.
Men i och för sig, man gör ju fortfarande tampongreklam.
Jo.
Fastän det vänder sig till folk som redan har...
Har tamponger, ja.
Jo, redan fattat att det är en grej.
Det är sant, det är sant. Fan, alltså jag vaknade idag och sa till mig själv, idag ska jag inte dabba mig.
Nej, och så det första.
Vad gör jag?
Du hinner inte ens börja prata innan. Ja, så kan det vara, så kan det vara.
Men hur som helst, jag sänder från Vinterstudion i Malmö och du sänder från Studio Malmö i Stockholm.
Nästan. Du dabbar dig igen. Jag sänder ju från Radio Roslagen.
Ja, precis. Just det.
Du är snubblande nära hela tiden och inte dabbar dig.
Ja, jag är så himla nära på att vara rätt. Jag är väldigt mycket... Du kanske inte kan ta den referensen, för den är inte, kommer inte vara där, den reklamen. Nej. Nej, så jag säger inte det. Jag är snubblande nära att ha rätt. Du, har det hänt något sen sist?
Ja, jag glömde mors dag. Det är den stora grejen som
hände
sist. Inte min egen mammas.
Ja, kommer du ihåg din egen mor, men inte din fru?
Ja. Eller, min egen mor är lättare, för då... Allt jag behöver komma ihåg, då ska jag bara ringa henne ju. Vi ses ju inte så mycket nu.
Nej.
Men eftersom jag är här ute, jag har inte haft tid liksom att köpa någon present. För de få gånger jag varit inne i stan, det var så himla stressigt att bara snabbt jobba, sen åka tillbaks direkt.
Ja.
Så liksom, jag har hela tiden vetat att mors dag kommer.
Ja.
Jag har ingen present, jag har ingenting. Så då var liksom min lösning att förtränga det istället, va?
Bra.
Att jag tänkte så här, att jag vet att mors dag kommer, men jag har ju inte köpt något, jag kan inte köpa något.
Nej.
Det är ingen idé jag går och bara tänker och förbannar mig själv liksom. Jag tänker bara att jag förtränger att det är mors dag i år.
Kunde du inte gjort frukost på sängen då?
Jo, det kom jag på sen när det väl var mors dag. Att vad fan förträngde jag det? Det är ju så namnsta. Man behöver inte köpa något.
Nej, det är ingen stor dag. Utan det är bara...
fan skulle jag förtränga det för?
Frukost
på sängen hade ju varit jättekul.
Ja.
Det hade ju räckt hur bra som helst.
Eller bara lite blommor. Du hade kunnat gå ut och plocka.
Det är så mycket blommor här nu.
Ja. Alltså... Eller så här, älskling, jag har döpt en av ladorna från 1600-talet efter dig.
Ett av barnen kan få äta som du.
Ja.
Du kan skaffa en till hund som får äta som du. Ja, men vilken satans idiot jag är alltså.
Gud vad dum du är faktiskt.
För att jag insåg det när Anna fick säga så, lite grattis till mig idag då.
Mm.
Just det, något kan man göra. Något kan man göra även om man inte... Jag lät det... Att, vad var det? Man ska inte låta det bäst att inte kunna... Ja, det är lätt att man... Det blir bara när det inte kan bli så här den perfekta morsdagen.
Ja.
Då ska man inte säga, nej men då har vi ingen
morsdag. Då skiter vi i det, precis.
Det är så jävla surt. Det finns heller inget man kan göra sen.
Blev det sur stämning?
Jag vet, Anna reagerade precis som jag hade reagerat om hon hade missat fars dag.
Ja.
Alltså jag märkte att hon blev också lite glad, va?
Ja, för då hade hon rätt åt.
Då har hon en... Om man får något super, någon har planerat liksom något superfint, superavancerat, då har man ju också den på sig sen alltid.
Ja, exakt. Hon är ju superlugn nu inför
fars
dag. Hon
är nog superglad att jag glömde. Och jag försökte på alla... Hon skulle inte i stan. Jag sa så här, köp exakt vad du vill.
Oj, gud
vad... Precis vad du vill kan du köpa.
Oj, va. Alltså, det är som Pretty Woman.
Ja, förutom att det är med, om de har haft gemensam ekonomi.
Alltså, ta dina torskpengar och bara köp vad du vill. För dem då.
Ja. Så det var surt också att man inte att det inte fanns liksom något sätt att göra bättring sen riktigt.
Nej.
Men jag tröstar mig med att jag gissar att hon också tyckte det var lite skönt då. Sen har jag också läst Simon Chippen Svenssons synopsis i sin nya bok.
Ja, han tog upp det med mig.
Han har skrivit ju en, det pratade vi om senast, Della Papa, så då har de flesta av de här lyssnarna hört här. Han skriver ju då på en deckare som handlar om oss, Della-gänget. Della-gänget löser brott.
Ja.
Fy fan vad det var roligt.
Nej men gud vad kul.
Alltså det var, jag var nervös när han skickade det. Ja. Han ville ha
han var
feedback.
Jättenervös inför att skicka det, kan jag meddela.
Vilken, alltså, vad jag skrattade.
Nej men gud vad kul, han kommer bli glad nu. För att han, ja. han fick efteråt så fick ju han stora ångestskälvan.
Ja.
Ja.
Att han hade skickat... För att han inte, han var ja, nervös för att jag skulle ta fram sågen.
Nej, inte sågen. Alltså, att det var, men du, att, du gav honom bra råd.
Ja.
Men de råden gjorde också att han så här, ja gud, herregud, fan, jag har inte koll alls på hur man skriver en bok. Alltså det var inte, alltså liksom, det här med så här med...
Ja, Nej. Men det tänkte man tänkte mest på att det var så himla, himla roligt.
Ja, men vad kul, vad glad
jag
blev.
Jag har nog aldrig sett fram emot en bok så mycket som Simons deckare. Det är inte så konstigt att man själv är en av huvudpersonerna.
Jag ser inte fram emot den så mycket för att jag har på känn att jag kommer framställas som något av en idiot.
Ja, det tror jag att det gör du. Men det skulle jag säga att alla tre gör. Och det var, men det var inte, jo, det gör det inte mindre. Kanske att du var kanske en lite större idiot.
Ja, jag vet. Men jag tror att era idiotiska grejer kommer mest framstå som lite galna. Medan mina, alltså på riktigt är så här att jag inte vet hur man äter en glass.
Ja, men här, kanske,
nu är Jonathan helt kladdig. Men du äter ju inte med öronen. Den ska in i munnen. Så.
Jag tror att hade inte det varit en god vän som skrev det, så kanske du hade, då kanske det varit en stämningsansökan som
okay.
Luft, att det hade slutat med att du fick äta något annat.
Gud vad hemskt, nej, men... att man inte kan stämma en god vän för förtal.
Ja, men jag tror inte det blir bättre om det är bara lite halvnyckelroman. Att jag och Simon heter som vi, men så är det en som heter.
Nej, har jag också ett epitet.
Nej, men du heter Jonathan Unge i boken nu, ännu.
Men det är mycket
fram tills den dag du förbjuder.
Oj, vad är det för något? Men herregud, du måste ju böja dig ner, du har ju dumstruten på.
Ja, just det.
Men det är nog kanske mest att du är... jag ska inte sabba spänningen.
Nej, det här ska
för
bli spännande.
Som vill
det ska bli spännande.
Läsa boken.
Och dessutom är det bra för mig att lära mig att skratta åt mig själv.
Ja, men det kommer du få lära dig.
Mm. Oh, det kommer bli en crash course. Det kommer bli så här att man ska se till att folk inte röker. De får röka en hel limpa.
Men det är konstigt att Simon, för jag upplever att Simon som så kaxig, va?
Ja.
Men så kryper det fram så här när det kommer till hans alster, att han kan vara så himla... För jag sa det till Simon att, gud vad jag lyssnar mycket på min egen skiva.
Ja.
För mitt band QK har släppt en skiva som finns på Spotify, om man är sugen. Kristna kräftor. Så sa jag, ja, och det är, jag bara lyssnar på den hela tiden, jag tycker den är så himla bra. Så han så här, gud vad konstigt. Jag har ju också en skiva. Jag hatar den.
Jaha.
Jag har aldrig lyssnat på min skiva. Tyckte jag, olika man kan vara. Att han, eller vad olika Simon kan vara.
Mm.
Att han är också den lilla kaxiga jäveln. Sen går han och hatar sig själv i smyg.
Han hyllade din bok så himla mycket när jag träffade honom senast.
Ja, det var roligt att höra.
Jag vet inte om han har läst alla tre. Jo, jag tror att han har läst alla tre nu.
Ja. Ja, men då vet man att du kommer ut i andra änden som självhat. Varje gång han säger. För jag kan ju hylla Simons synopsis, va? Det betyder inte att jag börjar hata mina egna grejer.
Nej, du betalar inget pris för hyllningen.
Nej, nej, precis. Och sen hade jag massa andra saker också som hänt, men jag kanske sparar dem. Jag kanske sparar dem. Och så frågar jag dig om det har hänt någonting sen sist.
Jag har ju jag har åkt upp till Stockholm.
Men ändå så sitter du i vinterstudion nu. Hur går det ihop?
För att mitt ex berättade för mig att hennes schema hade ändrats, så jag var tvungen att åka ner tillbaks igen direkt. Jag skulle varit i Stockholm en vecka egentligen, var det meningen.
Ja.
Inget ont om mitt ex.
Nej.
Men
ja. Men om du skulle skriva en
hade skrivit en deckare, då hade hon framstått som något av en bitch. Nej, men jag får rätt. Det är alltid det att hon har saker som är viktigare. Det är det som är så irriterande. Hon lyckas alltid trumpa mig. Trumfa heter det. Och trumpa. Ja. Men det har alltid varit så. Jag har sagt så här, jag måste göra en podd. Och då säger hon, ja, men jag ska göra en tv-serie. Och nu jag ska upp och jobba för en tv-serie. Och då säger hon, jag ska göra en lång film. Så att hon vinner alltid.
Just det.
Ja.
Ja, ja. Det är inte bara på det sättet att du har sålt in dig själv som skönare.
Ja.
Du har en podd, hon har en podd. Ja, men du är lite skönare. Så din är inte lika... Nej, utan det är att hon har bokstavligt talat viktigare grejer.
Ja, hon har. Alltså hon vinner jämt. Liksom.
Ja, jag fattar.
Men i alla fall, då åkte jag upp. Jag glömmer bort det här med, vad heter det? Jag glömmer bort coronan då. Att det liksom, att jag åkte den där tågresan och sen så fick jag jättemycket kommentarer från människor som lite skämtsamt men också aggressivt sa att jag liksom var coronamarodör och sådana saker. Jag glömmer bort att det finns
coronaskammen.
Ja, jag trodde liksom inte att den fanns riktigt på riktigt, men den finns ju faktiskt.
Du är ju nu en sån influencer som är weekendresa i Dubai.
Ja, och fotar. Exakt. Jag fattar inte vad bråket är.
Nej, och så kommer du på, aha, just det.
Ja, folk det var dåligt, dör faktiskt. Ja. Där i alla fall så på tåget så är det så att man måste sitta varannan plats. Så man får liksom två platser.
Just det.
Så det är ju helt underbart.
Det är mycket skönare och det är lika billigt att köpa en ombokningsbar biljett. Va?
Ja.
Så att det är jättemycket fördelar. Det är det som är grejen, att det är verkligen piska och morot. De säger, åk absolut inte. Vi har gjort det jättemycket bättre.
Ja, det är.
Men gör det inte. Men det är,
hälften så många människor, dubbelt så mycket plats.
Du kan boka om, gör vad du vill. Men åk inte.
Sen så när jag var där uppe så tog jag in på hotell såklart, för jag kan inte bo hos min mor, för jag vill inte smitta henne. Eventuellt, alltså riskera det. Då tog jag in på Radisson Blue Waterfront.
Ja, just det. Vet vad
det var jättebilligt.
Ja.
Sen frågade de hur många bor här just nu. Då sa de så här, typ 30. Sen kollade de 21.
Oj, och det är ett stort hotell.
Och så frågade jag, hur många rum har ni? Då var det någonting över 400.
Ja.
Sen frågade jag, hur mycket brukar det vara? Och då sa de, vi är alltid 100% fullbelagda.
Oj.
Oj, sa jag också. Oj.
Det finns aldrig ett rum.
Nej, det går aldrig att få rum på Waterfront. Det är ju konstigt på något sätt.
Det låter lite
konstigt. Det låter konstigt. Som att någon har tagit i när någon sa så.
Det låter som något man säger i sin ansökan för att corona kompenseras. Det behöver man inte säga till varenda gäst sen som kommer in.
Eller så är det så här, du vet att jag har i alla fall en strategi att när jag gör en lögn så ringer jag upp folk och berättar den lögnen. Så att om någon skulle kolla, alltså det är många som...
Just det, att man kan till och med ha drabbats av lögnen innan man ens hör den från dig.
Exakt.
Skvallret går.
Ja. Och sen så dagen efter så åkte jag till Fjäderholmarna.
Ja.
Ringde Vaxholmsbolaget för att få reda på när och var båten skulle gå.
Väldigt åkande på dig i dessa coronatider.
Ja, och direkt blev jag shamed.
Ja, men för just i Fjäderholmarna har väl aldrig en nödvändig resa gått?
Nej, det är sant. Det är oerhört svårt att motivera det.
Du är inte lantbrevbärare.
Nej, knappt dem. Men det bor ju typ ingen där. En person bor där. Men i alla fall då så blir jag tjej med direkt. För det första man hör när man ringer till Vaxholmsbolaget är, och det här är nästa ordagrant. Hej, var vänlig och åk inte med oss.
Nej.
Ja. Och så. Och sen så åkte jag dit till Fjäderholmarna. Fjäderholmarna visade sig ju vara stängt.
Mm.
Mm. Så att det var alltså, jag var alltså på Fjäderholmarna i 5 timmar.
Ja, jag förstår. För att, och med stängt, men alltså att det gick inte att köpa så rökt makrill.
Ingen rökt makrill,
ingen macklamyra whisky.
Nej.
Nej.
Det var helt stängt. Ah. De ska öppna, de är 5 veckor försenade, de ska öppna om en vecka igen.
Okej.
Okay. Ja. Förlåt, jag har så mycket dumma saker. Men jag kommer dra dem ändå. När vi skulle åka, jag missade första båten till Fjäderholmarna. Så då tog vi bestämmelse istället för att ta båten till Sandhamn.
Ja.
Eller om det var Vaxholm kanske till och med.
Ja,
det spelar ingen roll.
Nej, inte super.
Nej. Då frågade vi dem så här, det är inte så att ni lägger till vid Fjäderholmarna. Och då sa de, jo det gör vi, men bara för gods.
Mm.
Och då sa de, kan inte vi få gå av då när ni lägger över godset? Och så sa de, nej, det får ni inte. Nej. Sen sitter vi där och då får vi åka till Vaxholm då. Och sen så hör vi då, nu lägger vi till vid Fjäderholmarna, ni som vill gå av här, ni får göra det.
Det var ju snällt, kan man nästan inte ens säga.
Nej, nästan inte. Och då, går vi, då går vi ner. Och det första vi får höra är att vi varit långsamma. Ja. Och sen så går vi av och sen ger de oss 2 räkningar och en fokustidning att lägga en brevlåda.
Alltså ni fick göra lite jobb också för besvär.
Ja, jag tror att det var så. Nej, att
det var
så här,
så det var.
Fan, jag orkar inte. Låt de där idioterna som ska gå runt 5 timmar på en nedlagd ö. Låt dem göra det.
Just det.
Okej, nu ska jag ta min sista grej bara. Mm. Jag träffade i alla fall min mor. Hon satt jättelångt bort i ett hörn av verandan. Jag satt jättelångt bort i det andra hörnet av verandan. Så det var väldigt långt ifrån varandra. Det var väldigt, väldigt konstigt. Det blev nästan lite, jag höll nästan på att börja gråta. För det är en sån konstig situation. Att man inte får kramas eller någonting sånt.
Jag har inte träffat min mamma.
Gör inte det, man blir bara ledsen.
Ja.
Och då berättade fan hon om det senaste som har hänt på Djurgården. Och det är att det har varit en inbrottsvåg på Djurgården.
Har det?
Ja, i flera nätter i rad har det begåtts inbrott. Riktigt liksom fräcka inbrott. Att de gör liksom inbrott medans folk är i huset.
Gud, det är min mardröm.
Yeah.
Ingen så här, komma hem till ett länsat hem. Det hade inte gjort mig så mycket.
Nej, men
om någon kommer hem på natten när man ligger och sover. Fy fan vad läskigt.
Och de sov inte ens, de satt och kollade på TV.
Amen, lägg av.
Och det var liksom
bara ju komma när som helst.
Ja, och en gång hade de tagits in i ett rum och där låg det en au pair såklart och sov. Och då blev hon sprayad med pepparspray.
Amen.
Ja, och det har varit massa inbrott. Flera dagar i rad. Det har pågått under 1,5 vecka. Djurgårdsborna, de gjorde slag i sak och bildade direkt en grannsamverkan.
Mm.
Snabbt hyrdes in 3 olika väktarbolag.
Ja, men det var ju, för nu tänkte jag att djurgårdarna själva skulle gå runt som något medborgargarde.
Mm. Men de hyrde.
Ja, men det var bra gjort av dem.
Och gick runt själva.
Och?
Samt trakasserade polisen så mycket så att det var, alltså det var typ fler poliser på Djurgården. Alltså de typ bussade de in amerikanska poliser från de där riotsen för att liksom se till att det var lugnt och fint på ön, som vi kallar det. Och sen har de så här liksom en liten, de har liksom en grannsamverkan liksom lista där de liksom talar med varandra. Mm. Och där kunde jag liksom läsa saker som det var roligt på något sätt. Jag fattar att de är upprörda, men det blir också ganska snabbt en sorts pöbelmentalitet.
Ja, men det kan jag fatta också. Ja, det är
fruktansvärt. Det är klart att man blir lite pöbel då. Ja.
Men då jag känner lika genast bara, hoppas det håller sig på Djurgården.
Ja.
Hoppas de inte jagar över dem till Östermalm.
Det är nästan skönare att buset håller sig på Djurgården.
Spräng bron. Det är så vi på Östermalm. Det är när Östermalmspöben kommer spränga Djurgårdsbron.
Men huset, det var jättemycket så här, jag ser en skum person. Och så är det en bild på den personen. Och så jag jagar fatt honom. Han var turist från Skåne. Och sen har de oerhörda problem med att ibland blev liksom vaktande grannar misstagna för inbrottstjuvar och då nedtryckta av vaktbolag. Olika vaktbolag trodde att andra vaktbolag var skurkarna, så att även väktarna har gripit varandra. Och sen har även polis gripit väktare. Och jag tror också att det har varit ett fall där väktare har gripit polis.
Ja, det är ju det nästan. Vi har han. Då går de verkligen på vad som helst.
Ja, det har varit lite av en röra.
Jag ser han är maskerad till polis.
Den gubben går inte. Ja, ja, ja. De där lituanerna som jag gissar att de är.
Jag skulle maskera mig till au pair.
Ja.
Och ta mig in i husen på det sättet.
Ja. Låt och spraya mig lite i ansiktet.
Spraya mig själv i ansiktet och sticka därifrån.
Ja, men det var riktiga liksom så här coola actionscener liksom. Folk som har prejat folk som cyklat. Oj, ja, det var mycket grejer.
Vad lite som krävs.
Det krävs så lite. Roligaste posten var den personen som hörde någonting skumt i trädgården, väckte sin vakthund som då genast somnade om igen.
Ja, jag tänkte just på det. Det var verkligen fel ordning att väcka vakthunden.
Ja, redan och sen väckte den igen den och den somnade om. Ja, det hände mycket. Men du, ja, nu är det dags för det här. Det är dags.
Della Art. Du, jag har läst på svt.se en intervju med slagverkaren på Kungliga Operan.
Det är, ja, jag såg den också.
Underbar man Roger Svedberg som bokdebuterar med boken I fjärran hörs ett ljud.
Ja, och det är en trumma.
Och det är ofta en trumma, ja.
Eller puka.
Eller puka eller cymbal. Triangel.
Ja. Gurka.
Ja, det är väl både liksom slagverk och percussions och allt möjligt.
Tror du att han väldigt... Tror du att han finner det, vet du, förminskande om det är någon som har gjort ett stycke där det ingår maracas?
Nej, han verkar inte tycka något.
Nej, okay,
han, ingen kan redan förminska. Jag skulle säga att han är väldigt duktig på att förminska sig själv.
Mm.
För han beskriver sitt arbete som liksom att han arbetar i orkesterdikets allra mörkaste hörn. Lite deppigt sätt att se på sin arbetsplats kanske. Men samtidigt så är det mycket så här att jag spelar ju så otroligt många instrument.
Ja.
Jag kan spela 105 instrument. Mm. Medan den som spelar, visst. Men de är ju lite lika.
Ja, de är ganska.
Du slå med en pinne på 105 olika saker egentligen. Det är inte riktigt samma sak som...
Det är verkligen så här person som när de ska, så här, lista vad man gör, ta med så här, dricka kaffe, läsa mejl, ta mig till jobbet. Eller?
Och hur många språk talar du? Då är det ju svenska, engelska, isprikigt. Och det där tror jag var ett tweet jag läste av David Sundin någon gång om att man talar isprikigt. Ärlig med. Men att han listar gärna svenska och engelska också där, ja.
Ja.
Språk han talar. Han nedvärderar, eller inte nedvärderar, men det är verkligen det här liksom att han är i det allra mörkaste hörnet. Och jag tycker han verkar liksom vara hur härlig som helst. Jag har lyssnat in mig lite på intervjuer och sådär. Och sen, det är en sak, vi har ju pratat om det förr, att det är så vanligt att man säger att någon bokdebuterar.
Ja.
Men rätt ska vara rätt, att han har tidigare i år hunnit skriva en annan bok.
Vad är det för bok då?
Den heter Carmen-syndromet, som är en deckare i operamiljö.
Är det mycket sexy?
Jag har bara läst själva säljtexten på Adlibris. Och den fick mig intresserad. För jag tyckte den verkade både spännande och intressant. Och framförallt var den i samklang med den bild jag har av Roger Svedberg.
Ja.
Det här är en riktig operaälskare.
Ja.
Det är en riktig liten operagris vi har att göra med. Det är tydligt man hör intervjun han gjorde i P1-kultur. Och det går igenom på den här säljtexten på Adlibris att det här är en deckare av en operaälskare. Jag kan läsa här att det stod så här då. Chefen på Stockholmsoperan, Carolina Dahlman, mördas samtidigt med det fiktiva mord som sker i akt 4 på stora scenen när Carmen spelas.
Alltså man hör inte skrika.
Så det är precis när det är mord i Carmen. Då knivas liksom Carolina Dahlman, operachefen, ner va. Och utredningsledare Yngve Malm på Norrmalmspolisen får kontakt med ett vittne som säger sig ha hört mördaren citera en replik ur operan Carmen.
Va? Hur? Okej.
Alltså det var någon
ytterligare där. Skrek han den då efteråt?
Tydligen. Den var på franska, italienska.
Var det när jag har badat ska Carmen torka mig? Torriga då?
Den betyder ungefär jag kommer igen.
Okej.
Okay. Så jag tror inte det var den.
Nej.
Men Yngve Malm inser då att det finns en tydlig hotbild mot operan.
Oj. Okej. Okay.
Kände jag att mest kanske för att chefen för Stockholmsoperan blivit mördad.
Mm, det också.
Men visst pekar spåren mot operan, Yngve Malm. Operachefen på operan. Mördaren säger en replik ur Carmen exakt samtidigt som mordet i akt 4 av Carmen spelas på stora scenen. Spåren pekar.
Det finns en röd tråd
mot operan.
Jag bara kan knäcka koden.
Undrar vad de andra poliserna sa när han sa. Det här pekar ju rakt mot operan. Ja.
Till operan!
Vi är redan här. Nej, den ska jag verkligen läsa. Han verkar så mysig, Roger Svedberg. Han beskriver då genomgående slagverkan, det vill säga han själv genomgående negativa uttryck.
Okej.
När man hör han tala då om sin andra bok för i år, I fjärran hörs ett ljud, Slagverkaren i operans mörkaste hörn. Som då är någon sorts faktabok, personlig beskrivning av hur det var slagverkare i Kungliga Operan. Men det är liksom typ så här mörkaste hörn. Han säger också slagverkan längst ner i operans näringskedja.
Oj. Det gör jag. Men det fattar jag. Han har inga kompisar heller.
Nej.
Alla andra har ju kompisar.
Man tänker, han kanske är lite, det är lite som fotbollslagets målvakt.
Ja.
Att man är med i gänget, men man är lite annorlunda i gemenskapen. Man har en annan tröja.
Jag känner lite att han är som kicken i amerikansk fotboll. Han går liksom in och gör det här konstiga field goalet. Alltså det enda gången som han sparkar på bollen.
Mm, just det.
Och det är liksom hans enda uppgift och sen går han därifrån. Liksom.
Lite som en sån handbollsmålvakt man bara byter in när det är straff.
Ja, exakt.
Så kan det. Men det är liksom den här målvaktsmetaforen kanske passar. Att man är liksom inte så aktiv i själva spelet.
Nej, men om man dabbar sig.
Om man dabbar sig. Helvete, ja. Så man förstår att det är just det här liksom växelspelet med att vara totalt inaktiv.
Ja.
Men ändå hela tiden behålla fokus och vänta in ögonblicken som måste bli rätt.
Oh, gud vad svårt.
Exakt. Han säger så här. En ljudeffekt, om den utförs rätt, blir som en poetisk historia som i sig ger lika många associationer som allt annat. Mm. Som i Puccinis Tosca, där alla i sista akten väntar på att klockan ska slå 4. Mm. För då ska avrättningen ske. Slår inte klockan 4, ja, då avstannar hela handlingen.
Ja.
Jag tycker att uttrycket you had one job kommer till mig.
Verkligen.
Det är någon sorts internetskämt egentligen. Att någon som hade ett mycket enkelt jobb, helt okomplicerat, ändå lyckas sabba det liksom.
Ja.
Så att, men jag har liksom aldrig hört någon skryta så.
Om
I
att man...
have one job. Och var lite mallig för att man gör det. Du vet i Tosca, om inte jag slår i klockorna, då blir det ju inga bröllop, va?
Nej.
Hänger ju allt på mig där, va? Vi fattar att det är ett viktigt jobb du har, Roger, att det är också ditt enda då, att du ska, nu ska du ringa i klockorna. Ja, om inte du gör det då ringer inte klockorna.
Alltså ni anar inte vilken press jag har. Om jag liksom fuckar upp det här oerhört simpla uppgiften, då kommer ju folk tycka jag är en total idiot.
Ja, jo. Det kommer vi. Om allt du skulle göra var att ringa i klockorna när klockan slår 4. Han beskriver också sina arbetsuppgifter rätt torftigt. Och det läser från svt.svt här. Man måste hela tiden veta var i operan man är och hur lång tid man har kvar, vara beredd jättelänge.
Mm.
Ja. Man känner lite, jo, ja, det är väl så jobbet ser ut. Ja. Du måste hela tiden veta var i operan ni är. Och kanske vänta jättelänge.
Jag känner lite att om det är så att han bara gör det där med klockan,
mm,
så kan det väl ganska länge kan han tänka på annat.
Ganska länge, ja.
Ja.
Och han pratade om... Var lite, jag lyssnade på den här intervjun då, kanske borde, det var så långt bara så jag pallade inte, och det blev inte så, alltså han skulle berätta om något, jag tror det var Puccini också, där han bara hade ett basslag, som dessutom skulle slås pianissimo, som han skulle slå väldigt försiktigt.
Okay, så det är knappt, det behövdes
grubblat
knappt.
Och grubblat hur han skulle göra det här.
Gör det, så det är ganska han, lätt.
Ja, det står ju, du har ju en not precis där du ska slå. Och så spelade de upp det i studion och det var, ingen hörde.
Nej.
Slaget kom, för det var ju väldigt, väldigt lätt. Så,
tror han du liksom... att han tar upp oerhört mycket mer tid av dirigentens tid än vad han egentligen borde?
Jag tror det också, att han, att det åker upp en hand från, från operadikets allra mörkaste hörn. Men jag tycker han beskriver liksom det inte som så, det är liksom ingen större magi i hans beskrivning, att det är det här att ja, men jag måste veta var i operan med jag står och väntar länge, var beredd, och det är klart att det är också viktigt då att han ringer i klockan när klockan ska ringa. Men sen lägger han till att det kräver nerver av stål.
Jaha, ja. Okej.
Okay. Först har man en känsla att han är en sån liksom farbror på arbetsplatsen som säger att ja, du vet att det är ju jag som måste trycka på den knappen, va?
Ja.
Det är jag som
ja,
måste resa mig och trycka på den knappen.
Ja, annars
det är
så...
inte, då, nej, då, startar, då öppnas inte dörren om inte jag trycker på den. Då står de där och vill komma in och så kommer de inte in, va?
Nej, tänk om det regnar.
Men så har han liksom också det att det kräver nerver av stål. Och jag tror att det är så... Jag gjorde ett litet klipp här som du inte kommer kunna höra nu, för att jag lyckades inte skicka det till mig själv. Men lyssnarna kan få höra om hur han tänker.
Så att det är ju en fasansfullt lång väntan. Men det är ju på liv och död, måste
jag
säga.
Men för ni måste ju räkna rätt. Du måste ju verkligen sätta kanonen där kanonen ska vara.
Ja, med livet som insats. Så att det är förenat med livsfara att spela fel.
Och det här verkar liksom vara grejen med att vara slagverkare. Att det är egentligen inte så avancerat. Det är att slå en pinne på en trumma. Men alltså, att man då måste hålla fokus hela tiden. Och för att det ska gå så måste man intala sig att det är på liv och död.
Ja.
Och då uppstår det här speciella spänningsfältet mellan total uttråkning och spänning som kräver nerver och stål.
Jag kollade ganska mycket på Discovery när de hade så här liksom med dokumentärserier om truckers i USA.
Ja, det måste ju vara rätt likt, ja.
För att de i varje avsnitt så vände sig liksom trucken mot kameran och sa, alltså vi gör kanske det viktigaste jobbet i USA. Utan oss truckers, ingen Pepsi.
Nej.
Utan oss truckers, ingen färsk pasta.
Nej, men det fattar man ju. Men också
inga
man
konserver. Och det har du med fler rätt i, men det är väl...
Men det är också väldigt lite till jobb att bara sitta, sitta och så ibland väja, svänga. Att det är lite kanske samma typ av jobb. Men jag har ju jobbat på teater också och var sån spotförare.
Ja, så
det kändes också som ett ha som följespott om man har ett sånt steppnummer att man följer med sån ljuskägla och kanske så här slå på den väldigt dramatiskt i en viss så här, tadam, så, tjunk.
Ja.
Så det var inget viktigt jobb, men det var också extrem press.
Ja, men det är väl det nog, att det är så lätt jobb.
Ja.
Du ska göra en sån himla liten grej.
Precis, och det är så himla lätt att bara slappna av då.
Ja.
Men det går ju inte att åka runt och vara hög på meth i en truck.
Nej. Eller det gör ju de
det
i och för sig.
Det går ju. Men det är inte bra. Man får nog göra som Roger Svedberg där och intala sig att det handlar om livet och döden. För att ha det liksom fokuset. Att nu hänger allt på mig.
Ja, jag tror det är ett jättebra mind trick.
Ja, jag ska ta till mig det oftare.
Mm.
ja, förlåt, det var
jag ska
lite...
börja använda det om allt.
Ja, att det är på liv och död.
Ja, att tvätta, diska, hämta mitt barn.
Det är ju lite på liv och död.
Det är ju på nästan på liv och död.
Men man behöver inte säga det till sig själv. Men kanske man ska börja.
Alltså, jag vet, religiösa människor, de gör ju så här att de drar in helighet i vardagsbestyr.
Ja, just det.
För att få dem att liksom höjas upp och bli heliga. Och då blir de liksom viktigare. Och det känns det skönare att göra dem. Och kanske också att man kommer ihåg dem bättre också. Om man ska göra någonting heligt. Lite just så. Det. Lite så kör han, tror jag.
Ja, det är jävla bra tricks.
Mm, det är ett fint bra tricks. Det här är, kommer det här lite. Sara, du, en efter den så ställs olika evenemang in. Alla folkfester och festivaler ställs in. Så är det ju.
Ja, ja.
Och nu så var det Östersjöfestivalen tur att komma med beskedet om att årets festival ställs in.
Jag har lite dålig koll på Östersjöfestivalen. Är det den i Kristianstad?
Ja, men det här glädjer mig att du tänker så. Ja. Jag kommer återkomma till det nämligen alldeles strax. Det var meningen att man skulle göra, de försökte, ett tag tänkte de att de skulle göra Östersjöfestivalen digital, men det gick inte. Mm. Varför det inte gick står inte. Och med Östersjöfestivalen, precis som du sa, så syftar jag på den 7 dagar långa klassisk musik- och kulturfestival samt debatt som har sin bas i Berwaldhallen med Radiosymfonikerna. Och sen så kommer det liksom massa olika symfoniorkester från hela världen, men framförallt runt Östersjön då.
Ja.
Och vad jag inte syftar på när jag säger Östersjöfestivalen är alltså den Östersjöfestival som 3-4 dagar lång, den stadsfestival då, som hålls vecka 29 varje sommar i Karlshamn. Det är inte
Karlshamn
den.
Var det, Karlshamn var det jag tänkte på. Ja.
Det är inte den jag syftar på.
Det är inte den, det finns flera.
Ja.
Det är ett stort innanhav såklart.
Precis, det är alltså den Östersjöfestival som har sånt som film- och musikprojektet A Eterna, ett nyskrivet stycke om årstidernas växlingar i ett varmare klimat. Och framförande av Sibelius Academy och Juilliard School Joint Symphony Orchestra på sitt schema.
Det är den du tänker på?
Det är den jag syftar på.
För att det finns ju, det är säkert inte bara Sverige som har Östersjöfestivaler.
Nej, tydligen inte.
Polen kan ha.
Kanske de har det.
Finland har säkert. Ja.
Det är svårt att hålla, för att det, jag syftar oss alltså inte på Östersjöfestivalen med sådana programpunkter som ärtsoppeseglingen.
Nej.
Det är inte den jag menar.
Nej.
Det är inte den med veteranbilsutställning arrangerad av Karlshamn Classic Cars.
Nej. Jag tycker båda låter, man ska inte ställa Östersjöfestivalen mot varandra.
Nej, det ska man inte, men jag vill bara jag vill trycka på att jag menar inte den festivalen som under rubriken kända besökare, vilket jag tycker är en konstig rubrik.
Ja.
Har listat bland annat Big Belly and the Juicy Fruits. Det är inte som, den jag menar.
Det här hade ju varit en bra tävling att man skulle gissa vilken Östersjöfestival.
Ja. Om man söker på Östersjöfestivalen på SRs hemsida och ser artikeln från 2019 med rubriken Mycket fylla men i övrigt lugnt. Då är det alltså den i Karlshamn det handlar om. Det fattar du?
Ja, jo, det förstod jag. Men jag tror det kan gå vilt i Berwaldhallen också.
Samma sak med rubriken Glada nyheter, The Boppers har bokats.
Men det tror jag är Karlshamn.
Det är det. Ja. Fuldans med Rolands.
Ja, fortfarande i Karlshamn.
Världens största kaffekalas som siktar på att servera 3000 koppar kaffe.
Mm. Ja, men det har Karlshamn skrivit över sig.
Som sagt, för att inte dessa ska blandas ihop,
ja,
så har den i Stockholm börjat kalla sig för Baltic Sea Festival.
Okej, ja.
Också med tanke på att den är ju ändå internationell. Alltså det är verkligen så att den är internationell.
Ja, Östersjön, det måste ju kännas konstigt i Finland.
Ja, för de säger ju inte så, eller då?
Men det ligger inte till öster om Finland.
Nej, gud, jag måste undra vad de kallar den. Dumbommarna.
Ja, är det Västersjön?
Heter den Västersjön?
Nej, kan det inte heta.
Fan, vad intressant.
Ja,
jag och går liksom finlandssvenskan omkring och säger Östersjön.
Men hette det Östersjön även när Finland var svenskt?
Det kan det inte göra. Det måste ju Mittenhavet.
Nej, det måste ju kännas väldigt irriterande för finnarna att svenskarna har valt namnet Östersjön.
Vi bestämmer vilken riktning det är.
Det är bara för er det ligger till öster.
Ja, då fattar man ju varför
Nordsjön
de hatar oss.
Tycker på dackorna.
Ja. Ja, men tydligen då så blandas de ihop och därför har då bland annat då Dennis Stockholm bytt namn i alla fall officiellt då till Baltic Sea Festival.
Ja.
Tyvärr då så kändes även Karlshamn att man behövde göra något för att särskilja dem från varandra och ändrade sitt namn till Baltic Festival.
Men det är ju bara...
Det är för att jävlas.
Ja, det är lite tror jag de tyckte att...
Det var lite kul.
Nu ska de vill inte sammanblandas med oss.
Nej, då ska okay.
Det var inte tillräckligt fint med världens största kaffekalas.
Vad är för fel på det poppet?
Sibelius ska det vara.
Nej, precis. Men när jag såg den här nyheten om att Östersjöfestivalen, den i Stockholm då, ställs in, så minns jag att den har varit lite kontroversiell.
Hade den det?
Ja, det har bråkats och bråket har handlat om en av festivalens grundare, den ryska världsdirigenten Valeri Gergievs och hans medverkan då som grundare, men även att han återkommer som dirigent och uppträder då. Han är även anklagad för att vara propagandist för Putin.
Och detta går igenom när han dirigerar?
Ja, man ser. Ja, men det ser. Det har varit mycket bråk om det. Kanske mest från ledarsidan i Sveriges håll. Mm. Och själv då så förnekar han att han skulle vara propagandist. Och gång på gång har han slagit fast i intervjuer att han inte har något med politik att göra. Till exempel har han en intervju med Russia Today sagt att han är så långt från propaganda och politisk påverkan som någon kan vara.
Ja, men vad den bet han? Han vet inte att i Sverige att göra en intervju med Russia Today
är ett statement.
Ett statement, ja.
Som bevis på detta då, att han är så långt ifrån påverkan som möjligt, så pekar han på att han till exempel inte skrev under det väldigt omtalade uppropet där ryska kulturpersoner gick ut och stödde Rysslands annektering av Krimhalvön.
Nej, det var ju snyggt.
Hans kritiker menade att det hade han visst gjort.
Aha.
Och de kunde i sin tur peka på hans namnteckning.
Jag kan uppskatta en som ljuger så...
It wasn't me. Han har också, och jag läser från SR-artikeln, vid upprepande tillfällen har han dirigerat sin orkester från Sankt Petersburg vid olika symboliska krigsskådeplatser efter ryska krigsframgångar. Sydossetien, vad heter det? Efter femdagarskriget 2008 och i Palmyra i Syrien efter att IS drivits undan för 2 år sedan. Putin var under tiden med på länk. Man ser liksom Putin så nicka gillandes. Sen har han också gått upp på en scen framför 100 000 människor under en valkampanj, ett valkampanjsmöte för Putin, och då hyllat Putin.
Ja.
Men så är det.
Ja, det så kan det ju vara.
Så det är ju skillnaden då på Östersjöfestivalen i Stockholm, att det är rysk propaganda, och den i Karlshamn. Men även Karlshamn har haft sina skandaler. 2018 gjordes ett försök att lyfta Östersjöfestivalen till internationella höjder.
Ja.
Östersjöfestivalen skulle bli en av sommarsveriges mest attraktiva stadsfester och locka utländska besökare.
Mm.
Elin Petersson, Moderaterna, som var en av de ansvariga för festivalen, summerade resultatet av satsningen så här: vi testade, det blev en flopp.
Jag tror just den här Karlshamnsfestivalen har vi pratat om att det inte gick så bra. Ja,
vi har snackat om det.
Ja, men för länge sedan, ja.
De skulle anlita en världsartist.
Ja.
Och valde Anastasia.
Ja, det var så det var. För just det, de hade ett väldigt lokalt och litet bokningsbolag, tror jag.
Ja, som...
Det var lite udda Anastasia, ja.
Ja, det var det där att...
Jag har
inte
tänkt på Anastasia på så länge.
Nej, det är väldigt få... Hon har väl två hits för väldigt länge sedan.
Mm. Precis, något, det ringer en klocka. Det är ju ingen man spelar så ofta Anastasia, nej.
Men jag tänker liksom att de bokningsbolaget måste ha sagt så här: vad säger som Anastasia? Och då kittlade det då den festivalkommittén så mycket?
Det kan ju vara så att beggars can't be choosers heller, att nu är det Anastasia ni kan få.
Kan man så?
Då tyckte man att det lät ganska bra. Jag tror att Anastasia har många av nackdelarna med världsstjärnor. Att hon är jättedyr.
Ja, hon var väldigt dyr. Hon kostade 700 000.
Ja, men många av liksom... Inte många av fördelarna då, som att många vet vem det är, har koll på låtarna, är intresserade av att titta och sådär.
Usch, vad tufft att inse att det är bara att tacka och buga och betala Anastasia runt en miljon.
Aldrig man känner sig så mycket som en boomer som när man har bokat Anastasia. Det finns nästan inget större boomerbeteende än att boka Anastasia till en stadsfestival.
Oh. Ja, det var det om de två Östersjöfestivalerna. Och så, precis som du sa, så finns det antagligen 300 till.
Vi ska avsluta med en liten nyhet här. Eller nyheten är inte liten, men jag har inte gjort någon större grej av det. Det kommer återigen från svt.se och handlar om Författarfonden, som är klar med fördelningen av krispengarna som ska betalas ut till författare och kulturjournalister.
Ja, vad coolt.
Ja, det var bara en del saker jag tänkte på när jag läste det. Dels det uppenbara då, är författare verkligen så jädra drabbade av coronan?
Nej, jag...
Alltså det måste väl vara en av de yrkesgrupper som är allra minst drabbade.
Fast vet du vad jag tror?
Nej, att det är biblioteksgiggen.
Jag tror att författare, att det är så himla få författare som kan leva på sin bokförsäljning. Och vad de lever på är att de åker runt på varenda kommuns bokens dag och inkasserar 5500 kronor, som är en fast summa då.
Precis.
Och sen gör de liksom, ja, de gör 110 kommuner liksom gör de.
Ja, men och det kan det vara de så lever att det är biblioteksgiggen som har försvunnit.
Ja.
Men jag har sett Kalle Lind så här: idag skulle jag varit i Partille och firat bokens dag, men det får vi göra här på Facebook istället.
Jaha.
Jag trodde bara de gjorde så att biblioteken, att det är väl ändå inte jag vet, nej, men de kanske är jättedrabbade.
Jag håller med om att det känns som att det finns andra yrken som är man rent top of mind, det är mer utsatta.
Det är precis. Och det andra är väl att så här, okej, nu har vi en kris här. Lite konstigt att författare och journalister är eller kulturjournalister är liksom så högprioriterat nu. Alltså, vi kanske inte har skyddsutrustning till vårdpersonalen.
Nej.
Jag vet, man ska inte ställa grupper mot varandra, va?
Nej, fast det ska man ju inte.
Men att man då också ska tänka på att men nu när inte Anastasia kan uppträda, så kommer liksom, då blir det en kulturjournalist som inte kan skriva en recension.
Att
den delen av krisen,
hur många
det
av
känns
dem,
inte så akut för mig.
Men hur många av dem liksom gick runt innan?
Nej, precis. Och kulturjournalisterna, jag vet, men det är väl lite som, man fylls inte av sympati när så här, expertkommentatorer på Viasat går ut och beklagar sig.
Nej.
Att nu är det inga matcher, har vi inget att kommentera. Nej. Men vi har också andra problem nu, så att håll nu truten, va?
För så, men kan det inte ha varit under så här andra världskriget och sånt?
Att genast få kulturjournalisterna ute.
Nej.
Att nu när London bombas, då... Nej. Jag tror att de... Att det hade setts lite fult att gå ut och säga...
Jag tror att de är... Så
alltså varje Ösnöjen som går ut och skriver en artikel om hur viktig stand-up är även i kris.
Ja.
Att det är liksom egentligen att be om att bli uppradad framför en mur och arkebuseras innan lunch, innan soluppgången har man egentligen bett om. Det är någonting som är så jävla osolidariskt med att gå ut och skrika att man, nu blir jag av med 5500 kronor här. Biblioteket i Lerum inte. Det här måste någon se till. Ta det samman, vi har en kris, vill man också säga. Men det kanske är det tråkiga sättet att se på det då, att man kan aldrig ställa människor mot varandra. Och pengarna är då såklart välkomna, men behovet är, tror det ej, fortsatt stort, givetvis.
Alltså, vår gemensamma väninna Nanna, alltså hon och gick ju den här, vad heter det, tecknarskolan. Och då hade de som ämne söka bidrag.
Ja,
alltså man hade ett ämne som var, alltså på måndagar så lär vi oss hur man söker bidrag.
Ja.
Och hon har ju så återkommande grej att man liksom söker 100 000 kronor om året.
Men Simon Järnefors och Kim, vi och alla sådana jag känner,
alla de har ju
ingen
det.
Som inte har fått en 500 000 någon gång.
Jag träffade på en man som är väldigt trevlig och duktig, som har en vad heter det, dockteater i Malmö. Och han berättade att han hade fått ett pris på 300 000 kronor.
Jaha.
Så att jag tror liksom, alltså vad mer, alltså jag tror inte det var inte så, de levde ju på bidrag även innan krisen, eller har liksom
precis, nej men stipendierna är också kvar, det här är ju utöver stipendierna som de ska ha liksom, plus att mycket av deras jobb, även okej, bokens dag är kanske borta.
Ja, bokens dag är borta.
Mycket som är kvar, skriva sina böcker till exempel.
Ja, det kan
man ju göra. Det har de ju ändå kvar. Kärnverksamheten är ju helt ohotad.
Och man känner att det måste finnas något sätt att man kan få hem en bok.
Ja, jag tror folk har lite tid att läsa nu också. jag tycker inte den borde slå så himla hårt mot just författarna. Men redan den 8 maj kunde författarsfondens direktör Jesper Söderström säga att pengarna man fått av regeringen och dela ut inte kommer räcka till alla.
Nej.
Det var ett rejält tryck, säger Söderström.
Men alltså, men också, jag menar också att just såna här, om man, just såna här pengar till en sån grupp som är, som alltså är utbildade i att söka bidrag.
Ja.
Alltså klart att de pengarna försvinner direkt. Alltså jag kan tänka mig att andra liksom såna här liksom stödpengar, att där kan det finnas några 10 år kvar.
Ja, för folk är inte vana vid det, men nej. Här är det ju opus moderandi.
Nej, men alltså sekunden efter så hade de 200 väldigt välskrivna ansökningar.
Ja. Copy-pastes sa det på liksom hundratals datorer åt dem i Sverige. Det var ett rejält tryck, och det kan ju då bero på att coronan drabbat just författare så hårt.
Nej.
Det kan ju också bero på att någon stod och skrek gratis pengar, här var det gratis pengar. Och man fick in då 438 ansökningar.
Ja.
Tycker inte det lät så mycket?
Jag tycker det var överraskande lågt.
Vad trodde de när de skrev gratis pengar? Att det bara var... Och av dem beviljades 329.
Och de andra måste ju vara rosenrasande.
Alltså, jag tycker det låter... Alltså över 75% av alla som sökte gratis pengar fick gratis pengar. Trots att de redan innan visste att det här kommer inte räcka. Det här kommer inte räcka på långa vägar. Nej, det räckte bara till 75% av alla sökande. Vet du hur de gjorde för att få pengarna att räcka till alla?
Nej.
Man begränsade beloppet.
Ja, vad smarta de är. Tidigare hade de, man fick hur mycket man ville. Sen kom de på, då räcker det inte till alla.
Nej, att man begränsade beloppet gjorde att pengarna räckte ganska bra till antalet, säger Jesper Söderström.
Men var det så här, hur mycket vill du ha? Hur mycket finns det? Ja, det finns så här mycket.
Ja, det var
då tar jag det. Ja, men då räcker det bara till en. Jag får återkomma.
Nej, men vi måste... Tänk när någon sa det. Tänk om vi sätter ett tak. Tänk om vi räknar. Vad förvånar de är så himla ovana vid att jobba med riktiga pengar, tycker jag man hör.
Ja.
Att det är liksom inte ett ymnighetshorn. Att de bara, tänk om vi sätter ett tak. Det hur ska vi få pengarna att räcka? De får dela på pengarna. Ja, så det var ju roligt. Men författarfonden vet också redan nu att det kommer behövas fler stödinsatser till hösten. De vet inte ens om vi kommer att ha en pandemi till hösten. Men de vet att... Och då kommer det vara ännu svårare, säger de, att bevisa... Det är det som är ett av problemen, att det är så himla svårt att bevisa inkomstbortfall för författare och kulturjournalister.
Ja.
Och det kommer vara ännu svårare till hösten, vet de redan nu. Det de vet är framförallt att det kommer behövas riktigt mycket pengar till hösten. Och det kommer nog alltid behövas pengar till folk som har bestämt sig för att leva på sin dröm.
Ja, ja.
Det slår, verkligheten slår alltid hårt. Alltid hårdast mot dem som satsar på att leva på sin dröm.
Alltså fan vad de... jag känner också att de... tonen när de ringde till staten och sa att de behövde mer. Ja. Tror jag var så här... ja, men lite som man kanske på en hemma hostfest, om man är värd, skriker till sin värdinna: vi behöver mer papperstallrikar. Eller så här, inte argt, inte frågande, inte tvingande, men nej, bara liksom vi behöver mer papperstallrikar.
Det är som en naturkraft mer, att nu ja, behöver vi. Tänk om det var någon från staten som var tvungen att säga det, att har ni testat det, att sätta ett tak på hur mycket man kan få, så att det blir tyst då.
Just det. Kan inte skriva namn på muggarna? Ja, jo.
Det skulle vi ju kunna. Jo, när du säger det.
Jag gav ju för sig 30 muggar till Stefan. Ja.
Ja, det var detta om... Detta var veckans kulturnyheter.
Det var det.
Vi är tillbaka på fredag. Då är det Della Sport som vanligt. Och på söndag, då är det äntligen dags för Della Pappa. Vi har ju värmt på den... Det är många gånger Simon har sagt att nu är det söndag.
Ja, men hade han rätt ändå nu på slutet? Egentligen?
Nej, han hade inte rätt. Det var
han hade fel.
Första söndagen i varje månad är det... Della Pappa. Och den här gången var första söndagen så sent in i månaden man bara kan komma.
Ja, ja.
Men vi håller på våra principer.
Kungers.
Då säger vi så, va?
Ja, ha det så himla bra. Ta hand om er. Hej.